Vad gör du, Kjell?
Ja, men det funkar. Okej, okay, så vi kan börja när jag har gått till andra sidan det här berget, för jag tror vinden försvinner. Ja,
gå till andra sidan berget så kör vi igång sen. Ja. Då kör vi igång andra avsnittet av vår podcast, Kjell. Hur är läget?
Ja, det är mycket bra. Det är lite så skavanker bara. Men det är lugnt. Vädret är fint här. Solen skiner och jag är ute och går i skogen.
Precis. Du är ute och går i samma skog som vi var i förra veckan när vi spelade in, när jag var och hälsade på dig.
Ja, exakt samma väg där. Hur är det själv, Göran?
Jo, men det är, alltså, ja, efter omständigheterna så är det ju okej. Det är speciella tider. Jag sitter ju i min källarlägenhet där jag bor i Mossi i Norge nu. Så vi spelar in det här på distans för första gången här.
Ja.
Så det vi har hållit på att strula lite med tekniken här. Men nu tror vi att vi har fått det att fungera och båda spelar in på varsitt håll här.
Jajamän. Ja, det är ett experiment. Det är första gången vi spelar in på distans här.
Men jo, men det, ja, det är bra. Men det är, ja, som sagt, speciella tider. Jag tror min sambo Elin sa det bra här för några dagar sedan, att det känns lite som att tiden står still, för att det är liksom ingenting som händer. Veckorna ser exakt likadana ut, man gör ingenting och lever isolerat liksom.
Det är snabb omställning, men jag tror de som kan ställa om sig snabbt och göra någonting liksom produktivt och göra något bra av den här tiden, de kommer ju ha bra förutsättningar och lyckas bra sen när det här är slut.
Ja, en produktiv sak som du och jag gör, det är ju att spela in den här podcasten som vi håller på med andra avsnittet. Jag trodde faktiskt inte att vi skulle komma så här långt. Det känns spännande. Jag klippte ihop första avsnittet. Hur var det för dig att lyssna på den?
Ja, nej, men tack så mycket för det arbetet. Så jag har lyssnat på det själv och jag har även skickat det till min kompis Peter. Och han tyckte att det var förvånansvärt bra, bättre än vad han hade förväntat sig. Och han menade
att
om jag lät dig sköta strukturen och om jag själv inte hade för långa utläggningar så skulle det kunna bli riktigt bra.
Ja, men det är bra med feedback. Vi kan ju säga att vi har inte publicerat den än någon annanstans än att vi har skickat den till vår familjegrupp med våra föräldrar och vår syster. Och du har skickat den till din kompis Peter. Och jag och min sambo har lyssnat på den också. Och hon var försiktigt positiv, min sambo, kan jag säga. Hon sa att det finns potential. Så det får vi utgå som en bra startpunkt, eller vad säger du, Kjell?
Ja, precis. Och som sagt, vi gör ju det här mer för oss själva. Liksom. Vi förväntar oss inte en stor publik.
Man blir bra på det man tränar på. Det här är ju, vi kan ju se det som träning för oss också. Det här. Först tänkte jag att vi inte skulle prata om corona. Men jag tycker det är svårt att inte prata om det så som det ser ut nu i världen. De mesta av mina tankar i alla fall kretsar kring corona och allt som händer, och man försöker hålla sig uppdaterad och läsa nyheter och så. Jag vet att du brukar se på en svensk youtuber som är samhällsdebattör som heter Henrik Jönsson.
Ja, jag gillar hans videos, så jag brukar inte titta på dem utan jag lyssnar ju på dem. Jag konsumerar ganska mycket YouTube, men jag lyssnar på allting när jag städar i köket och sådär.
Ja, jag gjorde faktiskt precis som du nu i morse när jag var ute på min morgonlöptur här. Så lyssnade jag på hans senaste avsnitt som han släppte nu på morgonen här. Och han började avsnittet med en väldigt spännande metafor kring Sveriges agerande i coronakrisen. Så jag tänkte att jag har modifierat den metaforen lite. Och sen tänkte jag spela upp den för dig, så får du säga vad du tänker. Och så kan ni som lyssnar också tänka hur ni hade agerat. Okej, det här är scenariet. Du är ute i skogen. Du är ju faktiskt ute i skogen nu, så det här funkar ju bra för dig att tänka.
Ja, det är perfekt.
I det här scenariet så är du inte ute själv i skogen, utan du är ute och springer med 10 av dina närmaste vänner. Och plötsligt så hör ni ett djur bakom er. Du vet inte vad det här är för djur. Och du vet ingenting om det här djuret. Du vet inte om det är farligt eller inte. Du ser hur dina 10 närmaste vänner som springer runt dig ringer sina expertrådgivare på farliga djur. För alla de här vännerna har en expert som ansvarar för deras beslut när det kommer till farliga rovdjur. Och sen ser du hur allihopa plötsligt springer och hoppar ner för ett stup. Du ser att de skadar sig ordentligt, men ingen ser ut att dö, men det ser farligt ut det de gör.
Ja.
Och det du gör då är att du ringer din expertrådgivare. Och din expertrådgivare, han säger att du behöver inte hoppa ut. Det är alla andra, dina vänner, som gör fel. Det här djuret är inte så farligt som du tror.
Ja.
Vad gör du?
Ja, jag skulle nog hoppa. Men jag vet inte om den här analogin är helt perfekt faktiskt. För att det här är ju en smittsam sjukdom, vilket innebär att liksom om få struntar i det så kommer det förstöra för alla andra. Och det funkar ju inte riktigt i den här djuranalogin.
För att,
de få som struntar i det kommer ju inte påverka de som hoppar särskilt mycket.
Nej.
Men ändå en intressant tankeväckande grej. Mm. Liksom.
Men om vi lägger till en liten sak där. Om det nu är så att din expert på rovdjur har den senaste månaden bevisligen sagt många felaktigheter om det här djuret. Bland annat har han sagt att det finns ingen risk att det här djuret kommer börja jaga er ute i skogen.
Ja, ja.
Känns det logiskt då att man väljer att lyssna på den här experten?
Nej, då hade man nog inte ringt den experten längre.
Nej.
Utan då,
nej. Ja. Jag vill inte vara överdrivet kritisk här, för alltså jag kan ju ingenting om det här, men jag har känt en oro liksom för Sveriges agerande. Och det baserar ju på den här känslan att liksom av två alternativ, vad är det mest logiska? Att Sverige och Sveriges experter är smartare än alla andra länder, eller tvärtom liksom. Och där känns det som, i min värld, känns det ju troligare att Sverige kanske inte har gjort de bästa bedömningarna hittills i det här läget. Och har ju sett väldigt tråkigt ut i utvecklingen på antalet döda och sjuka senaste veckan här också.
Ja, jag förstår hur du tänker, Göran. Men som jag sa i förra podcasten så finns det nog ett incitament för politiker att överreagera lite. För att så kan de ju alltid skylla på om ekonomin går åt helvete och det blir skyhög arbetslöshet. Att de, ja, men vi gjorde det i god tro för att rädda liv.
Ja. Precis, det är kanske på så sätt ett lättare beslut att ta, men samtidigt så kostar det beslutet mycket.
Om 5% av befolkningen är döda och så säger men vi gjorde det ju för att rädda ekonomin. Det kommer nog inte appellera lika bra till folket.
Nej.
Och det finns ju saker som tyder på att ekonomin kanske inte blir räddad i alla fall, utan det verkar ju som att många företag har det svårt och sådär. Speciellt i liksom servicebranschen, hotell och restaurang och sådana där grejer. Ja. Så om man ska investera i någonting, så det har väl jag gjort lite själv också. Investerat lite i något sådär spelbolag och sådär. Men det kanske är för tidigt. Jag menar dataspelbolag.
Ja.
För att aktiekurserna beror ju inte jättemycket på realiteter när det är sån här kris. Utan det är mycket rädsla att folk... Ja. Jag vill inte ha pengar där det finns mycket osäkerhet. Liksom.
Ja, nej, det är mycket osäkerhet. Vi vet ju ändå ingenting. Det känns ju som att vi är tidigt i det här förloppet. Vi följer med och fortsätter följa med på vad som händer och kommer fortsätta diskutera det. Har du haft några fler tankar kring corona och allt som händer senaste veckan här?
Ja, på ett personligt plan så börjar jag bli ganska trött på att vara isolerad. Du var ju och hälsade på oss förra veckan och det var ju ett rejält lyft. Liksom. Ja, det var jätteroligt och sen efteråt så var det lite tomt. Liksom. Och, jag har ju tagit hand om två barn stora delar av dagarna i 7-8 veckor. minst liksom.
Ja, det blir väldigt speciellt. Man får ju liksom inga avbrott i samma liv. Nu har ju inte jag några barn att ta hand om. Men det jag känner lite på det är att fram tills nu, fram tills egentligen nu i torsdags i förrgår här, så har jag haft väldigt mycket jobb att göra fortfarande och väldigt många uppdrag som ska slutföras och så. Men nu börjar den hektiska jobbperioden ta slut och många av mina kommande uppdrag här har blivit inställda. Mm. Så jag börjar känna på det att det kan bli ganska jobbigt om jag sitter här hemma och blir understimulerad och inte har tillräckligt mycket jobb och i tillägg har en stress liksom.
Det gäller nog att applicera lite idrottspsykologi, tror jag. Och försöka tänka på det man kan göra och inte allt som är dåligt.
Ja, nej, det gäller ju att se möjligheterna som du säger. Och det som är bra att jag som freelancer kan ju starta upp andra projekt som kan vara potentiellt inkomstbringande. Så till exempel så är jag ju väldigt sugen på att satsa mer på min YouTube-kanal och göra fler filmer där. Jag var faktiskt ute igår och spelade in en ny film för första gången på länge.
Ja, jo, men jag fick feedback från Peter också att han längtade efter din nästa video. Och han var väldigt nyfiken vad det kunde vara för någonting.
Ja, men den videon kommer kanske imorgon. Kanske innan den här podcasten släpps.
Ja, okej, okay, spännande.
Så jag håller på för fullt att jobba med den nu. Apropå att det potentiellt kan generera inkomst, så jag pratade med dig när jag var i Stockholm om att jag hade sökt om att min kanal skulle bli monetized på YouTube så att jag kan tjäna pengar där.
Ja.
Och det sökte jag för ett halvår sedan. Och för att kunna söka det måste man ha minst 1000 följare och minst 10 000 watch hours.
Mm. Mm.
Och jag blev godkänd nu i förrgår här. Så nu kan jag ha annonser och tjäna pengar på min YouTube-kanal. Så det kan vara en sak att satsa mer på.
Ja, men det är ju bra. Då får du mer motivation liksom att liksom göra intressanta saker som många vill titta på.
Det kan ju vara ett incitament till att se det mer som ett jobb också, ja, nu när jag får mindre andra jobb.
Så det jag tänkte prata om lite grann var virtual reality spel.
Ja.
Så det är väl någonting som jag köpte ju ett sånt headset. Och jag köpte ju det till min fru. Hon gillar ju dans väldigt mycket. Och när man har barn så är det inte så lätt att åka in till stan och liksom vara med på någon salsa-klubb eller något sånt.
Nej, precis.
Så då tänkte jag att det var ett bra sätt för henne att hålla igång med dansen. Det har hon gjort. Hon är väldigt duktig på det här Dance Central som finns till Oculus Quest som vi har. Det är ett VR-headset som har en dator integrerad, så det är en helt mobil enhet. Man behöver inte koppla någon sladd till en vanlig stationär dator, vilket gör det väldigt smidigt. Och det funkar väldigt bra faktiskt. Jag har inte testat någon annan sån där VR-headset, så jag har ingen jämförelse, men jag tycker att det är väldigt bra. Och det spelet som jag har spelat mest, det är ett pingespel och det känns som en väldigt realistisk fysik liksom. Och reviewer som jag läst på nätet säger att okej, det här är jättebra komplement till vanlig pingestävling. Att liksom, de känner att deras pingis blir bättre även när de spelar på ett vanligt bord, så att säga. Och
det,
jag tror att just sådana applikationer där man är i ett rum som är liksom begränsat i den virtuella världen, så att det liksom mappar mot det fysiska rummet man är, så att man inte får någon dissonans där, att man liksom, man rör sig i VR-världen men inte i den verkliga världen. Det funkar väldigt bra. Och sen är det sån tur att de här kontrollerna man har då, de känns ungefär som pingisracket, så det blir perfekt liksom med de här pingisspelen. Och eftersom när man spelar pingis så har man bara ett racket, man har inga andra fysiska föremål. Så det finns egentligen inget som förstör upplevelsen att vara i en annan värld.
Det är jäkligt häftigt. Jag fick ju testa att spela med ditt VR-headset när jag var och hälsade på dig förra veckan här. Och det är ju extremt häftigt. Alltså det känns ju nästan som att man är i den där virtuella världen. Du hade bland annat ett spel där man sköt pilbåge mot orker som invaderade en bio. Det är en surrealistisk känsla. Det känns ju som att man är i framtiden när man spelar den där typen av spelen. Och det, jag tycker nästan att det är lite läskigt, för det är nästan lite för roligt. Så jag tänker väl liksom på framtiden, att kommer man palla vara i verkligheten när man kan göra så sjukt roliga saker i VR?
Jag menar att det är redan liksom, för spel så är det otroliga upplevelser man kan få, även socialt. Så det här pingespelet, där Elven Table Tennis, är väldigt bra multiplayer-spel liksom. Och då står man ju mot en annan person och man ser vart ens huvud är och armarna, och det är ganska mycket liksom man kan uttrycka bara med de enkla verktygen, liksom att liksom klappa händerna eller liksom skaka på huvudet och liksom rycka på axlarna.
Jag har ju varit sugen på att skaffa ett liknande VR-headset som du har, så att du och jag skulle kunna spela pingis mot varandra. Det hade ju varit en rolig social aktivitet också.
Ja, absolut. Absolut.
Det är häftig teknologi. Men du som är väldigt teknologiskt intresserad, vad ser du för möjligheter utöver spel? Och så, vad har du för potential VR? Hur stor del av våra liv kommer VR vara framöver?
Jag tror att det har enorm potential. Så jag tror att tekniken kan ut... Det är inte helt perfekt än, liksom. Oculus Quest har ju begränsad beräkningskapacitet, liksom. Så jag kan tänka mig att om man spelar det här pingispelet till exempel och kopplar det till en dator, så kan man få ännu bättre fysiksimulering, vilket skulle göra upplevelsen betydligt bättre. Och så, ja, det kommer nu med den här covid-19-situationen så kommer man ju att tänka på möjligheten att arbeta på distans och liksom ha sociala grejer på distans. Och den är ju enorm. Så jag tror, om det skulle vara så att man skulle liksom stänga gränserna permanent eller liksom flera år. Och liksom, ja, jag tror det mycket tyder på att vi inte kommer ha resande i samma omfattning efter det här. I alla fall en period. Liksom. Och jag tror att VR-grejer kan ersätta mycket av sådana saker. Och när den här hårdvaran utvecklas lite till, så tror jag även man kan göra kontorsarbete liksom i VR. Och kanske vissa uppgifter som man gör med mus idag kan man göra liksom, kanske sortera grejer i olika burkar liksom med händerna, istället för att liksom dra saker med en mus. Liksom. Som egentligen det är mer naturligt för oss människor liksom, att arbeta, använda hela kroppen istället för bara liksom handlederna.
Ja, det känns ju verkligen som framtiden på både gott och ont. En positiv aspekt är ju, som du säger, att man verkligen kan umgås socialt och göra saker tillsammans även om man befinner sig långt ifrån varandra. Som att till exempel du och jag skulle kunna spela pingis tillsammans. Så det hade varit kul. Men som du säger, det här går nog väldigt bra nu i coronatider. För jag var inne och såg, både i Sverige och i Norge så är det här Oculus Quest slutsålt, så det går inte att få tag på varken i Sverige eller Norge just nu. Så jag kan tänka mig att det är många som är hemma i isolering som tänker att det är perfekt, nu kan jag göra saker i den virtuella verkligheten istället.
Det verkar som att det går väldigt bra. Jag läste också, jag för mig att det stod att 2% av Facebooks intäkter nu kommer från liksom VR-relaterade saker och Quest.
Ja, nej, men det känns ju som att vi går en spännande teknologisk framtid till möte. Jag lyssnade på en podcast där Alexander Bard blev intervjuad angående coronakrisen, och han har ju tidigare i alla fall haft väldigt rätt kring sina framtidsprognoser. Bland annat så förstod han ju att internet skulle ta över världen långt innan många visste vad internet var för någonting. Men då pratade han om att det som händer med coronaviruset är att det skyndar på att teknologin tar över. Någonting som han menar hade hänt ändå, att mer teknologiska lösningar tar över att mötas i verkligheten till exempel. Så ja, det var ju lite ironiskt så att naturen i form av det här viruset skyndar på teknologins framfart.
Så i min bransch programmering så det finns ju väldigt bra möjligheter att arbeta hemifrån. Så det är mer den sociala grejen man Så jag tror att människor mår bra av ändå att träffa lite nya människor. Kanske inte nya, men ha en liten grupp man träffar varenda dag. Liksom.
Mm.
Så det blir att man har sin lilla klan. Liksom.
Ja, jag tror en ganska djuprotad sak i mänskligheten att man behöver träffa människor. Och de allra flesta behöver det för att må bra. Och det är en stor utmaning nu i coronatider här också.
Jo, men mycket av det kanske man kan få via liksom telefonsamtal eller liksom videosamtal eller senare i VR. Jag har ju problemet att jag är ganska lättstörd när jag arbetar, om jag har mycket ljud omkring mig och sådär. Och det kan ju vara en fördel att arbeta hemifrån, att man har mer kontroll över sin egen miljö.
Mm.
Och det tror jag generellt är positivt. Det har jag hört någon liksom psykologiforskning om, att det är en väldigt viktig faktor för välmående att ha kontroll över sin egen situation.
Medan du har tänkt väldigt mycket på den virtuella verkligheten, Kjell, så har jag tänkt mycket mer på naturen sista veckan. Och det är för att jag har förberett en YouTube-video som jag pratade om innan, där jag ska prata om skogen och lite av skogens betydelse för oss människor. Och jag har ju alltid älskat att vara i skogen, och det har alltid spontant känts väldigt bra att vara i skogen och framförallt springa och röra sig i skogsmiljö. Men det jag inte visste, det var hur mycket forskning det faktiskt finns nu på hur positivt det är för oss att vara i skogen. Och framförallt japanerna ligger i framkant där på att forska om skogens positiva påverkan på oss människor.
Ja, intressant. Vad finns det för typ av skog i Japan?
Jag är inte någon expert på japansk skog, men jag tror både finns löv och barrskog, att det är lite varierat. Och många av de här studierna ska ju sägas att de har gjorts på skogar i Japan. Men som det verkar så går det här att applicera på även nordisk skog, att det är ingenting unikt för skogarna i Japan. Och det som är intressant är att särskilt nu i coronatider, det känns som att alla våra ämnen kommer tillbaka till coronatider, men det är ju som sagt så, det är mycket det man tänker på nu. Men om jag har varit lite negativ innan och varit lite rädd för Sveriges agerande och så är det här en positiv sak som folk kan applicera i sin vardag om man har möjlighet. Du är ute i skogen nu, hur känns det?
Jo, det känns bra. Det är en trevlig miljö att vistas i.
Ja.
Så det gör mig lite lugnare, tror jag.
Ja, det är intressant. För det är ju en sak som det finns mycket, väldigt mycket studier på som visar. Att bara att vistas i skogen är ju lugnande för oss. Och det minskar stress och ökar välmåendet. Och där finns det ju väldigt bra evidens som stödjer. Man har gjort studier där man mäter olika värden på någon som får vistas någon timme i stadsmiljö. Och någon som får vistas någon timme i skogsmiljö. Och det är helt otroligt vilken skillnad det blir på blodtryck och olika stressindikatorer. Och japanerna kallar det för skogsbad, att man går ut i skogen och bara vistas där, och att man mår bättre av det helt enkelt.
Okej, om jag ska vara lite kritisk då, kan det inte bara vara miljöombytet? För de allra flesta spenderar ju mesta tiden liksom inomhus eller i stadsmiljö.
Ja, det kan ju vara som du säger att ett miljöombyte också spelar en aspekt där. Det är svårt att säga, men oavsett så verkar det ha väldigt positiva aspekter psykologiskt för folk att gå ut i skogen.
Mm.
Men en sak som inte har med miljöombytet att göra i alla fall, det är att skogen fungerar immunförsvarsstärkande. Och det är ju extra relevant i de här coronatiderna. Och det här var helt sjukt egentligen när jag läste om de studierna som har gjorts. Och teorin bakom det här, eller varför vårt immunförsvar stärks av att vistas i skogen, det är att alla träd och växter som finns i skogen, de har ett försvarsmekanism där de frisätter luftburna kemikalier som på engelska kallas för phytoncides. Mm. Och de här kemikalierna frisätter de som ett skydd mot insekter. Det ska liksom agera avstötande mot insekter då. Och när vi går i skogen, precis som du gör nu, så andas vi in de här
kemikalierna.
Precis, och det som händer i vår kropp då, det är att det ökar vår produktion av en speciell typ av vita blodceller, och också ökar aktiviteten av de här blodcellerna som kallas för killer cells.
Mm.
Och de här vita blodcellerna som kallas för killer cells, de dödar tumör- och virusinfekterade celler. Så att de minskar risken för sjukdomar och också ökar vårt försvar om vi får in virus i systemet och så. Så det, okay, det är egentligen helt sjukt att, att träden och skogen, de kan hjälpa oss och liksom få en naturlig boost av våra, vårt immunförsvar.
Ja, okej. Okay. Ja, det är att man triggar det då, eftersom det är utsatt för de här kemikalierna då, som egentligen är gifter för insekter som...
Precis, men för oss så boostar det vårt immunförsvar.
Ja,
så kan du känna det nu när du går i skogen, hur du andas in de här kemikalierna och hur ditt skydd mot corona bara byggs upp?
Ja, men jag känner att det är en kall, liksom fräsch luft. Även fast nu går jag i en skog som är precis... Den är, den, skogen ligger på en tunnel som innehåller en motorväg då.
Ja, det är ju lite mer urban skog du är i, men den är ju väldigt fin, den skogen. Jag kommer ihåg, vi var ju där förra veckan och gick,
ja,
och det är fint
absolut.
Där.
Och sen har jag en kraftledning över mina huvuden här. Så det, ja, nej, men det känns ändå tryggt att vara lite kopplad till samhället.
Men om vi kopplar det där till vårt snack om VR och hur VR håller på... Eller, det har väl inte börjat än, men kanske kommer ta över världen till viss grad. Ser du det som en risk att folk kommer spendera mindre tid i naturen och att det på sikt kan vara dåligt för oss människor?
Ja, det finns nog en sån risk. Att folk lever mer, liksom, ser inte stor anledning att åka utanför städer och sådär. Men jag tror inte att det kommer påverka särskilt mycket. Så de som åker till skogen regelbundet kommer nog inte sluta med det bara på grund av att de har ett VR-headset hemma också.
Nej.
Kanske snarare att de kan bli liksom inspirerade, att de blir mer fysiskt aktiva kanske i sitt jobb och sådär. Och det gör att de vill även röra sig på fritiden.
En väldigt intressant sak med VR också är ju att det går att bygga väldigt verklighetstrogna skogsmiljöer där det nästan känns som att man är i skogen. Det har varit intressant att se om det också minskar stress och ökar välmåendet att vara i en VR-skog, att det går att lura oss på så sätt. Det hade ju varit väldigt fint om man bor i en storstad och inte har möjlighet att gå ut i skogen, så kan man sätta sig i sin VR-miljö och sitta i skogen och se runt på den vackra naturen och träden, ja, som vajar i vinden.
Ja, vad
tror du om att bygga sådana appar?
Jo, absolut. Det tror jag. Att man kan få en viss effekt. Om jag kommer ihåg rätt så har jag hört talas om någon forskning om att anledningen till att man har gröna väggar i sjukhus och sådär, det är att det gör att människor blir lite lugnare.
Apropå det så finns det också några studier där de har sett att folk som har fönster som vetter till natur- och skogsmiljö på sjukhus har återhämtat sig fortare från en operation än folk som till exempel haft utsikt bara in i en annan vägg. Så det verkar ju vara djupt rotat i oss att vi behöver se och uppleva natur på olika sätt. Det kunde ju vara en sak man kunde implementera på sjukhus kanske, om det visar sig att vi också får den här känslan av att se en virtuell skog, att det finns VR-headset, folk kan, när de ligger i en säng och inte kan röra sig, så kan de kanske få uppleva en skogsmiljö i en virtuell verklighet.
Ja, nej, men det kan absolut ligga något i det. Under större delen av vår evolution så har vi ju varit vana med liksom att få intryck från naturen och inte de här liksom bara en liksom enfärgad vägg liksom, som inte rör på sig någonting. Nej. Det är samma
Precis.
Sak som liksom, människor mår ju egentligen inte bra av att gå på asfaltvägar, utan Nej. Det är bättre liksom, för liksom skademinimeringssynpunkt att gå i skogen eller på stigar där det är liksom lite mer variation, att det inte alltid är exakt samma steg hela tiden.
Nej, som fysioterapeut så ser man ju mycket, jag har jobbat mycket med löparskador och när folk springer mycket på asfalt så blir det ju en helt annan typ av överbelastningsskador än folk som springer i naturlig terräng med rötter och sånt. Du varierar ditt steg hela tiden och det är ett mer naturligt rörelsemönster. Det att springa på asfalt är ju någonting väldigt onaturligt för oss.
Ja, ja. Så jag har ju testat på lite spelutveckling med en spelutvecklingsmiljö som heter Godot. Och det är, ja, den är helt öppen källkod. Jag tror det är av väldigt tillåtande licens som gör att man kan liksom utveckla spel med den och sälja och tjäna pengar utan att behöva betala någonting tillbaks till det här företaget som gör Godot då. Jag ville bara säga att jag tycker det var väldigt bra, liksom, förvånansvärt bra. Så jag har inte testat Unity som är en kommersiell variant som är den största liksom, spelutvecklingsmiljön för liksom, indie-spelutvecklare. Den innehåller allt. Man kan liksom, designa saker grafiskt, liksom, spelmiljöer. Den har en fysikmotor och massa sådana saker som man får mycket gratis. Ja, det är väldigt positiv upplevelse. Jag har gjort ett memory-spel då, för att min dotter ska lära sig alfabetet.
Ja, precis. Det har varit ditt hobbyprojekt nu under föräldraledigheten här.
Ja, precis. Mer för att lära med utvecklingsmiljön och sådär. Ja, det jag rekommenderar andra som är intresserade av liknande saker då, att ta en titt på Godot.
Har du några fler idéer på spel du har lust att utveckla då?
Jag tänkte utveckla något mer för att lära sig alfabetet. Och kanske man hör ett ljud och så får man klicka på det rätt bokstav. Mm. Och sen jag har märkt att för småbarn så är det väldigt viktigt att få någonting. Liksom. Det behöver ju inte vara något fysiskt utan... Ja, eller gillar spel när man, liksom, man får stjärnor eller liksom man samlar på sig någonting.
Ja, att man får en belöning.
Precis, att man är duktig. Liksom, att det,
ja, det är väl ganska enkel psykologi att man får en positiv förstärkning. Liksom.
Ja, precis.
Du får fundera på något spel som du kan tjäna in storpengarna på.
Precis, så det är ju en ganska mättad marknad och jag har märkt att det finns mycket, det är väl bra spel och sådär, men de är liksom överkommersialiserade, att det är massa reklam och störande grejer liksom, att man kan köpa saker in i spelet och sådana saker, vilket förstör upplevelsen. Jag skulle föredra spel där man fick betala en liten summa från början då istället och slippa de här störande momenten. Men det verkar som att det är en ganska svår väg att gå och tjäna pengar om man gör ett enkelt spel. Liksom. För folk förväntar sig inte att betala pengar för det. Liksom.
Nej, grejen är att då väljer ju alltid folk gratisversionen även om det innebär lite reklam och andra störningsmoment. Så,
ja, precis.
Så är det ju lägre tröskel att bara ladda ner det där som är gratis.
Ja, jo, jag tror inte det finns på liksom Google Play Store eller något sånt, men jag tror det vore bra att man kunde ha en så här demoperiod, att de kan testa en app gratis i några dagar och sen får man betala om man vill fortsätta. Så ja, det är egentligen konstigt, för det är en modell som används mycket för mjukvara på andra ställen. Liksom. Av någon anledning så har de valt att inte använda den modellen. Då. Det, ja, i Google har väl ett intresse av att folk använder deras annonstjänster och så där för att tjäna pengar i appar.
Men Kjell, det här har varit det andra avsnittet av våran podcast. Jag kom på en sak nu. Jag har inget namn på den. Har du några förslag?
Ja, eftersom jag promenerar i skogen kan man ju ha Skogspodden kanske.
Skogspodden. Det var faktiskt någonting jag tänkte på. Nu har jag suttit här på min kontorstol. Men om vi skulle göra så att vi alltid är ute och går i skogen när vi spelar in, så skulle man kunna kalla det för skogspromenad eller något sånt.
Men det kanske är lite missledande då, eftersom vi diskuterar väldigt olika saker. Ja. Allt från VR till liksom, kemikalier som utsöndras från träden och sådär.
Precis. Ja. Vi har ju inget tydligt ämne för vår podcast och det är kanske en stor anledning till att den aldrig kommer bli särskilt kommersiellt stor, den här podcasten. Men vi vill prata om det vi tycker är intressant och det är mycket olika saker.
Ja, men då kan vi säga så här då, att vi tar en funderare till nästa gång och så kan vi även fråga lyssnarna om ni har något förslag på namn.
Precis, våra få lyssnare vi har än så länge kommer förslag på namn, så har vi som mål att nästa vecka i nästa avsnitt ha bestämt ett namn på den här podcasten.
Ja, det låter bra. Okej, ska vi säga hej då?
Ja, då tackar vi för att ni har lyssnat på den andra episoden av våran podcast. Och sen så rekommenderar vi er att sticka ut i skogen, boosta ert immunförsvar eller stanna hemma i ert VR-headset och embracea den nya teknologin som håller på att ta över.
Exakt. Hej då.
Tack för idag. Hej då.